Ja, Herre, vi ber att du ska röra vid oss ikväll, Herre, på ett speciellt sätt. Herre, öppna våra hjärtan och låt din ande få utföra verket i oss, Herre. Herre, vi ber om den heliga andes kraft i våra liv. Att all försagdhet och blyghet och allt annat ska gå i Jesu namn. Så att vi får vara dina vittnen i denna så allvarliga tid, Herre. Åh Jesus, tack att du har all makt, som vi har hört här. Du har all makt i himmel och på jord, Herre. Och det finns ingen som kan förlita sig på människor i den tid vi lever i. Det finns inga makter och krafter förutom dig, Herre. Åh, tack att du sitter på tronen, Herre. Du tronar i höjden. Tack att du kommer att utföra ditt verk, Herre. Allt vad du har sagt, allt vad du har lovat, det kommer du att göra, Herre. För du är trofast och du är rättfärdig och du är sann, Herre. Och vi tackar dig, Herre, för att det ska komma en ny tid också i detta land, Herre. Om det än måste gå genom nöd, men tack att det ska komma, Herre, en tid av frälsning, Herre, för detta land och detta folk, Herre. Herre, vi vet, Herre, att tiden närmar sig. Och du har sagt att du ska komma åter på samma sätt som du lämnade, Herre. Vi tackar dig för att den dagen närmar sig. Men låt oss, Herre, få gå ut, Herre, i tro på dig. Och dela budskapet, evangeliet om frälsning till människor på ett så märkbart sätt, Herre, att det får bli en folkväckelse i det här landet, ute i samhället, att det inte bara blir något som rör sig inom våra kyrkor och sammankomster, utan att det får bli där ute, Herre. Åh, Herre, vi tackar dig för den helige andes eld i våra liv. Du har sagt att vi ska få kraft när den helige ande kommer över oss, och vi har fått det, Herre. Hjälp oss ifrån alla hinder, Herre. Hjälp oss att ta oss igenom allt detta nu. Så att vi kan gå ut, Herre. Åh, vi prisar dig, Herre. Tack för budskapet, Herre, som du har lagt på din tjänares hjärta, Herre. Vi prisar dig för de här mötena vi har haft, Herre. För allt det som vi har fått, Herre. Och för det profetiska ordet, Herre. Vi prisar dig, Jesus Kristus. Vår Herre och frälsare. Öppna våra hjärtan. Jesus, hjälp oss, Herre. Hjälp oss att vi kan ta emot det du vill förmedla till oss. I Jesu dyra namn. Amen. Amen. Ja. Tack Jesus. Jag säger det om igen. Om det har varit någon tid som vi behöver ta fasta på och ta vara på det som står i boken, så är det ju nu. Det har väl aldrig varit en så allvarlig tid som vi ser nu i världen. Det drar ihop sig från alla håll och kanter. Så nu är det tid att vi som Guds folk är beredda. Vi måste vara beredda nu. Redo helt enkelt. Göra oss redo. Så att vi är iklädda den rustningen som Gud har gett oss. Och jag är oerhört tacksamma för den här helgen. Som betyder väldigt mycket för oss. Jag tror det betyder väldigt mycket för Linköping. Budskapet som Per-Arne har fått framföra. Och jag är jättetacksamma, Per-Arne, för att du kom till oss den här helgen. Roligt att se er allihop. Vi har varit nästan fullsatt här varje möte. Det är gott, underbart. Roligt att se dig också, Anders och Mia. Jätteroligt. Mm. Och alla övriga också. Nu tänker jag lämna över till dig, Per-Arne. I Jesu namn. Varsågod. Ja.
Jag ska annonsera först, som jag har gjort några gånger tidigare, att jag har med mig lite traktater. Inte så många kvar nu, det är några buntar. Det var ju så att vi fick det så starkt för några månader sedan att nu måste vi fram med traktater igen. Och då var det en broder i församlingen som skrev en text, och så har vi duktiga layoutare med oss. Och så tryckte vi på ett tryckeri som kunde göra det till ett överkomligt pris, och det är fint papper, liksom, det är den finaste traktat jag har sett någon gång. Den är i alla fall så här inbjudande och välkomnande, och de har varit ute på Nordstan i Göteborg nu och delat ut de här. Jag fick rapport här senast i förmiddag, så hade de varit ute och de hade fått ut 157 traktater och var jätteglada, fått många fina samtal. Så att jag vill verkligen uppmana till det här, att ta kontakt med människor, och det här är ett sätt. Du kanske har något annat, vad vet jag. Det finns några buntar om du vill ha. Självkostnadspris, vi säljer 100 för 50 kronor. Kristinas nya skiva har också kommit här för någon månad sedan. 149 kostar den. Sen var det så att jag skrev en bok för ett tag sedan som heter Inga andra gudar. Vi säljer den nu för halva priset. De, ska vi se, 5000 böcker nästan har gått ut. Det är några kvar. Så att den kan du skaffa där.
Den är bra.
Tack. Roligt att se dig, Anders, och din fru. Vi träffades på Kanarieöarna för 2 år sedan. Och då fick jag överlämna boken. Jag hade faktiskt tänkt att jag skulle få ett tillfälle att lämna den till dig. Och så bara träffades vi där. Ja, jag nämnde ju förut här på eftermiddagen att jag växte upp. Jag var 8, 9, 10 år. Så var det väckelse. Och det var väldigt starka intryck som jag fick då som barn utav det här med Guds härlighet. Jag var med i väckelsemöten, och det var starka väckelsemöten. Alltså, hur ska man förklara det? Men det var underbart, härligt, och vi som barn, vi trivdes så jättebra. Det var inte att mamma och pappa sa att nu måste ni gå på möte liksom, utan det var precis tvärtom. Väckelsemötena var på söndagskvällarna, och jag skulle till skolan på måndag, och mamma sa att nu får du vara hemma ikväll, för annars orkar du inte gå till skolan imorgon, sa hon. Mamma, jag orkar inte gå till skolan imorgon om inte jag får gå på väckelsemöte ikväll, sa jag. Och så var det faktiskt, för att det var liksom en sån enorm skillnad mellan å ena sidan den värld man liksom levde i väckelsemötena, och sen när man kom till skolan. Dessutom så var det kanske lite speciellt, för att mitt efternamn och halva förnamn stod ju på löpsedlarna nästan var eviga vecka på både Expressen och Aftonbladet. Och det blev mobbing och alltihop det där. Men just det här att man fick att komma på väckelsemöten och uppleva det här, man blev verkligen lyft utav det. Och den glädje som fanns i mötena. Och jag minns det annonserades då vem som skulle tala i annonserna, och i tidningen så stod det namnet så och så. Tillsammans med en jublande sångarskara skrev man i förväg. Det visste man redan att det kommer att bli. Så att, och så var det. Och när jag tänkte på det där så jag läste ett par psalmer, vi kan börja där, i psalm 137. Så är det så här att den där glädjen som vi talar om här, det är ju ingenting som liksom bara man kan liksom pumpa upp liksom, utan den har sin glädje, den har en källa. Och om vi läser hela den här psalmen så ska vi, eller det ska vi inte göra, vi ska bara läsa första delen här. Vid Babels floder, där satt vi och grät när vi tänkte på Sion. Där i pilträden hängde vi våra harpor, för våra fångvaktare bad oss att sjunga, våra plågare bad oss att vara glada. Sjung för oss en av Sions sånger. Hur ska vi kunna sjunga Herrens sång i främmande land? Och det här är ju liksom en bild då inifrån den här religiösa fångenskapen. Det finns ingen glädje i en halvöverlåten eller halvhjärtad kristendom. Det finns ingen glädje när man kompromissar, utan då blir det blir som ett vått täcke över alltihop, och glädjen försvinner. Och här satt man alltså i den här fångenskapen, och så blev man ombedd. Kan inte sjunga någon av de här härliga minstersången, eller jag liksom, kan inte sjunga någonting så här. Jag har så fina sånger. Men liksom, de kände jag orkar inte sjunga. Glädjen är borta. Vad är det som har hänt? Fångenskapen. Man har blivit fånge. Jag såg Levi Petrus, jag läste en av hans böcker, så skrev han på 20-talet. Så träffade han en missionsman, hade varit nere i Jerusalem på en stor sån här världsevangelisationskonferens, vad det nu heter. Men i alla fall, och där hade han då mött liksom de här oerhört skickliga, talangfulla ledarna, och många som var engagerade, enorma ekonomiska resurser, och det fanns liksom allting. Men så kommer den broder som hade varit på konferensen, han kontaktade Levi Petrus, jag tror han hette Lundahl den här mannen. Och så säger han att han hade varit där nere, och ja, hur hade det varit då, frågade Levi Petrus. Ja, sa han, det var mycket som var väldigt bra och välorganiserat, och det var många som var med, och ja. Men, sa han, jag saknade något, sa han. Det var segertron. Och faktum är, det är ingenting som man tar sig, utan det är någonting som man får. Och bläddra tillbaka lite grann i Saltaren där, så ska vi se vad som skedde sen. I den, ska vi se, var är vi nu då? 126 psalmen. Så står det så här, en pilgrimsång. När Herren lät Sions fångar komma åter, då var det som om vi drömde. Då fylldes, halleluja, då fylldes min mun med skratt och våra tungor med jubel. Då sa man bland folket, Herren har gjort stora ting med dem. Ja, Herren har gjort stora ting med oss, och vi är glada. Herre, låt våra fångar komma åter som strömmarna i Negev. De som sår med tårar, de ska skörda med jubel. Gråtande går de ut och bär sitt utsäde. Jublande kommer de och bär sina kärvar. Så att här ser vi hur denna gråt och denna sorg, den förbyts i glädje. Men det fanns tid för att gråta också. Och det finns tider då man kanske måste verkligen gråta ut ordentligt över situationen och allvaret som är. Därför att det är en situation, och vi har en situation i vårt land och i kristenheten i vårt land då vi borde gråta. Det är så mycket som händer. Vi kan se sånt som sker i församlingar, hur man håller på att diskutera om HBTQ och det är alla möjliga inflytanden. Som liksom tidigare har varit så uppenbart främmande, men som har kommit in under en nedgångstid. När man liksom inte har liksom haft en vakthållning som var nödvändig. Och så har det kommit liksom smygande. Och så har det liksom, och då försvinner glädjen. Det blir ingen glädje. det är bara jobb. Det är jobbigt att gå till gudstjänsterna. Och det är jobbigt. Allting blir jobbigt. Men så händer det här. Vi sjöng en sång. Jag vet inte om ni sjunger den. Men då kungabudet kom att de fingo vända om. Oh, hur hjärtat då blir satt i brand. Ner man harpan tog så glad och drog sjungande och stad till Guds härliga löftesland. Vid älvarna i Babylon. Där satt vi. Och där sitter många idag. I den här fångenskapen. Men Herren han kallar, kom ut ur fångenskapen. Kom ut! Jag har någonting härligt och underbart för mitt folk. Ni ska inte vara fångar. Ni ska vara fria. Ni ska inte leva det här tunga livet. Ni ska leva så att ni kan liksom bli frigjorda och dansa och jubla inför Herren. Det är det han har bestämt oss till. Men fienden han har en helt annan plan. Han har en helt annan agenda för oss. Han vill till varje pris pressa ner oss och få oss att bli så tysta som det bara går. Så att han kan köra sin agenda. Han vill tysta Guds folk. Och vad som sker i den här processen, det är just det att vi blir tysta. Det blir inte lika mycket liksom det här med själavinnandets eld slocknar. Missionsniten, den går förlorad. Och så visst, man kan uppehålla verksamheter. Det går ju att ordna med sidabidrag och andra saker. Och fixa och hålla igång saker och ting. Men det blir liksom som att ersätta det som borde fungera naturligt. Man ersätter det här utgivande offerlivet som liksom fanns i församlingen. Med staten in och så fyller staten det här behovet istället. Och så får vi några sådana här... istället för att det är brinnande missionärer så kan man ju liksom ha olika typer av hjälpverksamhet och annat. Men ja, och det här brinner i mig. Det jag kan säga nu, vår Herre, han har en plan för oss. Vi har fått en helig kallelse. Och det var inte bara för att vi skulle liksom räddas ut ur världen och komma in i Guds rike. Utan när vi väl är där så har han en kallelse på våra liv. Var och en. Och jag tänkte på det för några veckor sedan i Göteborg. Så fick vi se såna här stridsvagnar på Älvsborgsbron. Då var det insatschefen som hade gett en sådana här marschorder till de som skulle in i stridsvagnarna, de som skulle inta olika positioner. Alla visste vilken plats de hade, vad de skulle göra. Och orden gick ut och alla lydde. Och lyder man inte då, om man är soldat, då kallas det för lydnadsbrott. Och lydnadsbrott, det är fängelsestraff på det. Men jag tänker på det. Det här är så viktigt inom det militära att det fungerar. Liksom, det går inte att var och en gör sin grej. Va? Alltså, idag så har ju mycket av förkunnelsen liksom blivit typ det här att Gud vill hjälpa dig att förverkliga dina drömmar och du ska liksom kunna förverkliga dig själv och liksom allt möjligt liksom som centrerar omkring jag, mig och mitt. Men att bli frälst, det är ju som vi hörde, det är ju att dö bort ifrån sig själv. Det är ju precis motsatsen till det där. Det är ju någonting helt annat. Vi får en kallelse att bli soldater. Och Paulus han talar om det här till sin andlige son Timoteus. Att soldatlivet, det är någonting helt annat än det där civila livet. Vi är kallade till soldater och det handlar om att leva i ett rätt förhållande till vår befälhavare. Och det här är ju liksom ingenting som är, åh, vad tungt, vad svårt, vad jobbigt. Det är verkligen inte det. Det är den största förmån en människa kan uppleva som går på den här jorden. Det är att kunna få en kallelse från himlens Gud, att bli hans tjänare. Att liksom, vi har blivit betrodda med försoningens ord. Alltså det är ju ett enormt. Alltså, det är ju ett sånt förtroende som Gud ger oss. Och att han valde just dig och mig till att vara med honom och utföra det här som är hans plan och agenda. Det är ju så stort. Varför gjorde han det? Ja, det kan man verkligen undra. Varför tog han inte änglar och keruber och serafer och fixade det här så att människor skulle förfästa? Varför väljer han människor? Som är så bristfälliga som jag och du är. Han valde människor. Han valde dig och mig för att utföra det här uppdraget. Men det har blivit så förfelat och det har kommit in så många konstiga liksom idéer som liksom har fört oss bort ifrån det som vi läser om här. Vad som är Guds plan och Guds vilja. Och det är väl klart att våra drömmar kan förverkligas om de är i överensstämmelse med hans drömmar. Det är väl helt klart. Men just detta att vi får dö bort ifrån oss själva och få komma in i det, i de gärningar som är förutberedda. Alltså, det är så spännande. Därför att Gud, du är ingen slump eller tillfällighet och du ska liksom försöka hitta någon slags mening med livet. Utan Gud, han har ett så otroligt meningsfullt liv som vi kan få leva när vi går in under det som är hans kallelse. Och han har gett sin marschorder. Gå ut i hela världen. Och predika evangelium, säger han. Och gå ut och göra alla folk till lärjungar. Det är vår befälhavares marschorder. Och han är herrarnas herre och kungarnas kung. Han har sagt det här. Och han har ställt liksom de resurser till vårt förfogande som då vi behöver. Han sa att när den helige ande kommer över er, då ska ni få kraft och bli mina vittnen. Så att man kan känna sig liten och ynklig. Det har vi all rätt att göra, för det är vi egentligen. Men så kommer den heliga ande och så känner vi som Petrus på pingstdagen. Han som hade gått och gömt sig liksom för några kvinnor. Han står där liksom och predikar med livet som insats. Så att det var någonting som hände med honom när den heliga ande kom över honom. Och nu är det så då. Vår befälhavare, vår herre, vår kung, han har gett en marschorder. Han har sagt, här är resurserna. Bekläd er med den här. Se till att ni blir beklädda med den här kraften. Se till att ni blir utrustade med det här. Och gå. Men vad gör vi? Vi stannar i våra kyrkor. Och vi tänker att det är så svårt nu. Natten har kommit och ingen kan verka. Det är inte som det var förr. Människorna, de lyssnar inte. Och man kan liksom bygga upp en massa sådana här tankebyggnader och idéer. Och så kommer man ut bland människor så märker man, men oj. Det var väldigt, liksom, det är inte alltid det god jord, men faktiskt många gånger. Det är så många nu, det har varit kris på kris, och det är så många nu som ställer frågor, alltså så djupa frågor om livet och existensen i den här världen. Och det finns så många tillfällen att komma till människor och kunna liksom. Man hittar öppningar lite överallt. Vi har varit ute och rest en hel del. Jag jobbar ju, har ju tältmakeri som Paulus. Nej, jag gör inte tält. Men Vi jobbar med musikinstrument. Vi hämtar pianon, renoverar och skickar iväg till andra länder. Men och man träffar många människor på det sättet i hemmen. Och man kan komma hem i många olika sorters hem. Och nu sist vi var ute var i Småland på någon mindre ort. Och jag bara kände när jag kom in där att den heliga ande sa till mig, de här människorna, de är avfällingar. Och i alla fall, för att göra en lång historia kort, det blev ett möte. Jag lämnade Kristinas nya skiva till dem och talade om att vi tror på Jesus och vi vill verkligen att det goda som vi har fått uppleva, det ska ni också få uppleva. Det blev inte med där, men sen efter 2 dagar så kom ett sms. Åh, vilka fantastiska sånger. Och vad de har rört våra hjärtan. Och hälsa din fru och tacka så jättemycket. Vi spelar dem hela tiden. Och liksom, då förstod jag, det började hända någonting. Och nu ska jag kontakta dem igen här. Men alltså, och det är ju inte säkert att vi är den där personen som liksom får leda allting i hamn, så att säga. Vi kanske är den som kommer initialt eller någonstans mitt i, eller den som får vara med i slutet. Men om vi gör vår bit, så har Gud så många, det är ju han som liksom organiserar alltihop det här. Och då har han någon för alla de här olika stationerna, och så kan människor ledas till frälsning. Men om vi inte liksom gör det vi kallade till att göra, hur ska vi då kunna tänka oss att människor blir frälsta? Det är ju vi som har fått kallelsen. Det är du och jag. Det är ju inte Gud som bara gör någonting hux flux sådär. Utan du och jag har fått en personlig kallelse att vara vittnen. Och det är vår, alltså det är vår främsta uppgift. Det är vår första kallelse. Det är inte att bli ingenjör eller byggmästare eller någonting annat. Det är att vara vittnen. Sen kan vi göra andra saker för vår försörjning. Men det kommer inte först. Vi är vittnen. Och vi har fått en hög kallelse. Halleluja, en helig kallelse står det. När det här får bli riktigt levande i vår ande, förstår att Gud verkligen vill använda mig. Jag kan höra kristna ibland, ja, jag vet inte, jag kan inte sjunga, jag kan inte tala, jag kan inte, och jag kan inte, jag kan inte. Men snälla någon, vi kan alla vittna. Vi kan alla säga något om Jesus. Och när hjärtat blir brinnande. Jag minns ju hur det var när jag var liten grabb då och gick på de här väckelsemötena. Så det var vissa bibelord som blev så där liksom etsade sig fast. Och det var bland annat det här bibelordet att den som inte bekänner mig inför människorna, och de ska inte heller jag bekänna inför min fader i himlen, ungefär så står det. Och det där blev så allvarligt för mig när jag var 10-11 år. Jag tänkte, och jag måste bekänna Jesus. Och jag funderade, hur kan jag göra då? En liten grabb. Men då kom jag på den idén att jag byggde en sån här lådbil. Jag hade en barnvagn som jag fick såga sönder och sågade av en axel och så tog jag en bräda. Så satte jag liksom hjul på varsin sida där. Och så hade jag då ett chassi och så de andra hjulen i bak. Och så gjorde jag ett skönt ryggstöd och så hade jag snören så jag kunde styra. Så körde jag i Almbybacken i Örebro. Och så hittade jag en kompis också. Åke, vi gick i samma klass. Hans pappa var kassör i Pingstkyrkan. Och min pappa var pastor i Maranata. Ni kan tänka er på 60-talet. Det var fullt krig. De som var med i Pingstkyrkan och gick på Maranata-möten, de blev uteslutna i Pingstkyrkan. Så var det. Sånt krig var det. Men vi hade vår ekumenik, vill jag på säga. Åke och jag. Vi var väldigt goda vänner. Men i alla fall, vi åkte med den där bilden. Men jo, då är det här skulle komma till då. Och då skrev jag, Jesus frälsar, Jesus är densamme, och Jesus hela. Jag skrev liksom på den här bilen, så skrev jag de här sakerna. Och ibland när inte Åke var med, då gick jag och drog den här efter mig runt hela bostadsområdet där vi bodde. För att jag kände, jag vill bekänna Jesus. Ja. Och det där på något sätt, det etsade sig fast, och jag vet, blev lite äldre, lärde mig spela gitarr och fick vara med på torgmöten och så här. Och det har faktiskt varit sedan, ja, ungefär 12 års åldern så har varit med hela tiden. Det blev ett litet uppehåll nu in på 2000-talet här, och men då kom det på nytt igen nu. Nej, nu sannoliken. Det är Gud pensionerar ingen. Nej, det är sant. Han gör inte det. Så att, och just det här med den här första kärleken. För det är ju det som driver. För att det är ju inte någon piska att nu ska du ut och evangelisera. Och de som går ut på det sättet, de blir ganska tråkiga. De tror jag inte har speciellt stor framgång i sitt arbete. De lyser inte av glädje, tror jag. Men det står om apostlarna att man försökte stoppa dem. Då var det motsatta problemet. Ja. Det problemet har man ju inte med oss. Men de var ute. Och försökte, man ville absolut stoppa dem. Va? Nu får ni sluta att predika om Jesus. Och då kommer de till sina egna. Men först de säger så här. Ja. Bedöm inför Gud. Jag kommer inte ihåg allt vad de sa där, men i alla fall kommer jag ihåg det här, att vad sa de då? Vi för vår del kan inte låta bli. Vi kan inte låta bli att tala om vad vi har sett och hört. Vi för vår del kan inte låta bli att tala om vad vi har sett och hört. Kan man säga det om oss? Vi för vår del, vi kan låta bli. Eller hur? Vi är ganska obibliska. Eller hur? Vi kan verkligen låta bli. Vi kan låta bli en hel vecka, en hel månad. Ett helt år. När vittnade vi sist? När talade vi med Jesus om någon som ännu inte har tagit emot honom? Ja, men vi måste bli ärliga. Vi måste börja ställa ärliga frågor. Hur är det med mitt kristna liv? Vad är det för liv jag lever? Vi ska möta Gud. Ja. Och han kommer att ställa frågorna då. Det är väl bättre att vi själva ställer dem nu. Och kan rätta till det som inte är bra. Därför att det finns så mycket att göra. Och som jag sa, det finns så många där ute som behöver höra våra vittnesbörd. Och vi bad för det här med de här traktaterna, och det liksom, jag måste verkligen säga att det föddes fram i bön när vi fick fram de här, och vi tryckte upp 10 000, de försvann, vi tryckte upp 10 000 till, och nu kommer det 5 000 till i nästa vecka. Alltså det finns ett sånt sug efter traktater. Kan du tänka dig i dessa digitaliserade tider, alla liksom håller på med mobiltelefoner och datorer. Så kan man vara så omodern som man delar ut traktater. Det funkar. Och då var det så här att jag bara kände, det var en helig ande som ledde att Vi ska ha en hemsida där vi liksom skriver en adress som de som läser traktaten, de ska kunna gå vidare och få mer kunskap, fler vittnesbörd och små korta undervisningspass om frälsning och så vidare. Och så kom bara det här. Vi ska hitta ett bra namn. Befriad.nu. Och så kollade jag. Och då fanns det ledigt. Och då köpte vi det för 140 kronor. Så nu finns det en hemsida som heter befriad.nu. Så, och den adressen står här. Men man behöver inte ha traktaten för att söka där. Titta in det. Har du ett vittnesbörd? Har Gud gjort någonting i ditt liv som du känner? Det här skulle jag verkligen vilja dela med fler. Så skriv ner det och skicka det till den här mejladressen info@befriad.nu. För det här är liksom ingenting som har något liksom varumärke, att det står församling så eller samfund så eller whatever. Utan det här är för att människor ska bli frälsta. Och så att vem som helst kan dela ut den här. Och här finns ett utrymme där man kan skriva om man vill sina personliga liksom uppgifter, eller om man, som vi har gjort i Göteborg, att vi har tryckt upp etiketter med alla de uppgifter som behövs för att man ska få kontakt med oss i vår församling. Så, men vem som helst kan sätta dit en adress där. Det var liksom bara ett konkret sätt man kan göra det på för att vara med och hjälpas igång. Vad börjar jag? Vad gör jag? Ja, man kan ta en traktat. Men det är också så här att den heliga ande jobbar på många olika sätt. Och vi vet att det handlar verkligen om en kamp om människors liv. Och Gud kan lägga, och han gör det om vi är öppna. Han lägger människor på våra hjärtan. Vi helt plötsligt när vi har bett Gud, använd mig, hjälp mig att vara med och rädda och frälsa någon, så helt plötsligt så kommer kanske bilden av någon eller någons namn eller någon kommer upp. Ja, honom måste jag be för, henne måste jag be för, och så blir vi förebedjare och så är vi med, och så sker det någonting i andevärlden. Den här jordmånen luckras upp med våra böner. Så händer saker och så kan anden leda oss vidare. Nu ska du nog ringa det där samtalet. Eller nu ska du nog kontakta vederbördande. Så det är liksom man får vara med i en process där. Och det kanske inte bara boom, boom så. Utan det kan vara att det behövs en tid av förberedelse. Men vad spännande att vi alla kan vara med på det här sättet. Alla som har tagit emot Jesus. Vi kallade till det. Det är en marschorder. Och att inte lyda en marschorder, det är lydnadsbrott. Och det blir fängelse i evigheten. Men alltså, Jag känner det här, det brinner i mitt hjärta och jag vill bara dela av det. Och jag vet att det finns saker och ting som har gjort att det har blivit som det har blivit. Och inte minst så är det som har med den oerhörda materialism som har kommit. Jag vet ju när pingströrelsen var ung. Och i Maranataväckelsen i början, det var ju, alla var ju nästan så här fattiga krakar egentligen, de flesta i alla fall. Det var liksom arbetare. Sen växte välståndet och man fick det bättre och bättre. Och allt eftersom man fick det bättre och bättre så blev det sämre och sämre med just den här elden för att vara med och vinna människor. Då blev det mer och mer att vinna pengar istället. Och det kväver det andliga livet. Och det är därför Jesus är så oerhört radikal i bergspredikan. när han talar där, så står han fram som Elia gjorde på Karmel. Idag får ni välja. Är det Gud som är Gud? Är det Israels Gud som är Gud som tjänar honom? Är det Baal som är Gud som tjänar honom? Och Jesus, han gör ungefär på samma sätt. Han säger, ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Och Jesus själv, det står om honom att han hade blivit frestad i allt, liksom vi. Och vi vet hur han frestades i öknen av djävulen. Djävulen säger till honom att allt det här ska jag ge dig. Djävulen visar honom all härlighet, allt som liksom den här världen representerar. Om du bara faller ner och tillber inför mig, så ska jag ge dig allt där. Men Jesus visste att han ska minst han regera över allt, men det går inte till på det sättet. Så att han citerar Bibeln för honom, och när Jesus hade stått emot honom så kommer änglarna och betjänar honom, står det. Och det är så. När vi säger nej till djävulen och allt han liksom försöker fresta oss med, då kommer änglarna. Då blir det himmelskt. Gud vill inte att vi ska leva i misär och ha det eländigt och fattigt och svårt. Det tror jag inte för ett ögonblick. Men Jesus säger ändå någonting där i Matteus, det sjätte kapitlet, som är ganska tankeväckande. Och han säger också att allt detta söker hedningarna efter. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Så att vad det handlar om, det är frågan om vilken prioritering vi gör. Är det så att vi är liksom med i den här jakten, i det här sökandet? Vi ska ha allt det här. Vi följer liksom mönstret i den kultur som vi lever i. Vi måste uppdatera oss. TVn måste bli större. Först var de så här små och tjocka. Sen blev de lite större och lite större. Sen blir de smalare och större och större och större. Vi måste ju ha det senaste snittet på allting. Det är jätteviktigt. Så vi kan hänga med. Eller hur? Det är väl viktigt? Ju större de där visionerna blir, desto mindre har de himmelska visionerna blivit många gånger. Inte alltid så. Det är inte säkert det hör samma. Men Jesus säger, efter allt detta söker hedningarna. Och vad säger han i 19 versen? Samla er inte skatter på jorden där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Utan samla er skatter i himlen. Hur gör man det då? Hur kan man samla skatter i himlen? Där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. För där din skatt är, där kommer ditt hjärta att vara. Så är det. Där din skatt är, där kommer ditt hjärta att vara. Och det är klart, det finns ingen vettig människa som liksom, om man hör att en bank håller på att gå omkull. Den är bankrutt och nu är det bara dagar innan den där banken går omkull. Då rusar man ju inte dit och sätter in allt man har på den banken, eller hur? Men så är det ju. Den här tidsåldern går mot sitt slut. Allt vad den här världen representerar, det går mot en avslutning. Och Jesus säger att det finns ett annat sätt att samla. Och då kommer vi tillbaka till det här som vi talade om här förut. Det handlar om att vi sätter in vår vittnesbörd, men också våra resurser. Allt vad vi är och har. Nu ska skörden bärgas. Nu ska människorna bli frälsta. Nu ska bankkonton tömmas och skickas till mission och evangelisation. Nu ska vi vara med och bara vara med och rädda det som räddas kan. Ja, men så där radikala kan vi inte bli. Det låter ju fanatiskt. Ja. Tänker man som världen gör så är det ju fanatiskt. Men har man liksom det här perspektivet? Att man ser vad Bibeln säger om den tid som vi lever i. Då förstår man, då är det inte så fanatiskt egentligen. Då är det egentligen ganska klokt att satsa på en bank som inte går omkull. Den går inte omkull. Och så är vi med och samlar. Och det står så härligt i Daniel 12. Att de som har fört de många till rättfärdighet, de ska lysa som stjärnor i vinnerligen. Det finns så många underbara löften om dem som är med och vinner själar. Så att min appell här den här kvällen, det är det som ligger längst fram i mitt hjärta just nu. Det är det att vi ska vara med och ta in skörden för Guds rike. Det är skördetid. Det är skördetid i världen. Och vi ska få vara med, vi som är här, vi ska få vara med innan det här året är slut. Så ska vi få vara med och se till att det har kommit in fler. Halleluja, fler har blivit frälsta, fler har tagit emot Jesus. Därför att vi har gjort det lilla vi kunde, och det visade sig att när vi gjorde det där lilla så kom den heliga ande och gjorde det där stora. Så är det. Gud använder vårt enkla vittnesbörd. Och så kommer han med överbevisningen i anden. Och med ande och kraft. Som det står. Så att det finns ett spännande liv att leva. Jag skrev en sång en gång för länge sedan. Som en av verserna, den går så här. Hur kommer jag på den nu helt plötsligt? Jo, så här. Står du tråkad vid ett meningslöshetstorg? Och så vidare. Han står du tråkad vid ett meningslöshetstorg. Han tar bort din oro, rastlöshet och sorg. Ger en tjänst så meningsfull och underbar. Som för tid och evighet ett värde har. Så var det. Och så att så är det. Du behöver inte vara tråkad och tycka att det är meningslöst. Det är så meningsfullt. Direkt när du vaknar på morgonen så bara känner du, åh vad meningsfullt, jag får känna Jesus idag. Och så, Jesus han hade en liknelse om en såningsman som gick ut för att så. I Matteus 13. Han gick ut för att så. Han låg inte hemma utan han gick ut för att så. Och när kvällen kommer så kan du skriva det över dagen. En såningsman gick ut för att så. Jag gick ut idag för att så. Och jag tänker den här såningsmannen, han är ganska anonym. Vi vet inte vad han heter, vi vet inte ens vad han har för yrke. Troligen var han väl bonde eftersom han sådde. Men han gick ut för att så. Och det är så enkelt. Och jag tycker att det är så fint det där. För att det är inte så viktigt. Liksom. Jag har sett en del. De tycker det är så viktigt att skriva liksom, titlar framför sina namn. Och så. En del skriver apostel si och så. Och profet si och så. Och på sina visitkort och sånt. Men tänk att vi kan få vara sådana här såningsmän. Ja. Han är bara en utav många, men han gör en uppgift som är så otroligt viktig och värdefull. Och så är det med oss. Jag tror på den här gräsrotsväckelsen. Då Gud reser upp vanliga, enkla människor. Som inte trodde någonting om sig själva. Som kanske satt i kyrkbänkarna söndag efter söndag. Och trodde att det var andra som skulle tala och sjunga. Och de sitter där liksom som... ja. Det är ju inte söndag idag. Men i alla fall. När nu den här kallelsen når oss. Och vi känner Jesus. Jag vill tjäna dig. Jag vill förnyas i min kallelse. Jag känner att jag vill att det ska bli någonting nytt. Att någonting nytt får komma. Det gamla är förgånget. Någonting nytt har kommit. En ny tid. En ny tid för att kunna lyssna in. Herre, hur vill du använda mig? Hur vill du leda mig? Vem ska jag be för? Vem ska jag gå till? Vad ska jag göra? Jesus, jag vill bli en skördarbetare. Jag vill bli någon som är med och drar själarna till dig. Om du har den här längtan, så låt oss bara här i slutet bara be tillsammans. Och låt den heliga ande, kanske den heliga ande redan här ikväll, talar till dig om att du ska be för någon speciell. Det är någon som du på ett speciellt sätt ska börja be för. Du kanske redan gör det. Men kanske det ska läggas in en ny växel i de här bönerna. Därför att tiden är kort. Jesus kommer snart. Och vi vill ha med oss så många som möjligt. Så låt oss bara ta en stund här nu och vara inför Herrens ansikte. Och bara låter den heliga ande tala. Vi har inte bråttom, utan vi bara låter anden verka. Ja, någon får vara med och leda i bön om du vill det, eller om du har en profetia eller vad som helst. Men vi är inför Herrens ansikte och så ber vi. Jesus, tack att du ser oss här, Herre. Vi kommer inför dig. Tack att du har gett oss allesammans en helig kallelse, Jesus. En helig kallelse till var och en. Tack att du använder oss på olika platser där du har ställt oss i vardagen, Herre. Låt oss ha med oss den här elden, Jesus, i våra hjärtan. Att vi kan möta människor och de kan uppleva dig, Jesus. Halleluja, halleluja, halleluja. Kom, Jesus. Rör vid oss, Jesus. Tala till oss om några speciella personer här som vi behöver be extra för nu. Jesus, 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 Jesus. Jesus.